Du lyssnar på Tre små lögner av Laura Marshall i översättning av Ylva Mörk, uppläst av mig, Philomen Grandin.
Olivia, juli 2007. Min lilla pojke. Han ser så ensam ut där uppe. Det är första gången han bär kostym sedan han slutade skolan. Och det har gått över 2 år sedan dess. Även om det bara känns som 5 minuter. Jag minns hans första skoldag som om det var igår. Hur han knatade iväg till skolan i en tröja som jag köpt åt honom att växa i. Och som var så stor att de små händerna försvann inne i ärmarna. Jag kan se den pojken i hans ansikte. Som är detsamma för mig som det alltid har varit. Det är klart att han har förändrats, men de nya ansiktena har bara lagts ovanpå det första. Det släta och perfekta ansikte som bara jag kan se nu, med små fräknar kring näsan och vidöppen blick. Den är sluten nu, nollställd, fast jag låter mig inte luras. Jag är den enda som känner hur spänd han är, för hans spänning smittar av sig på mig. Han är mitt kött och blod. Fram till 6 eller 7 månaders ålder har ett spädbarn ingen aning om att det är en egen person, skild från sin mamma. Fram till dess tror barnet att de två är samma person. Och det är därför separationsångesten slår till just i den åldern. Så småningom fattar barnet läget. Men för mamman går det aldrig över. Jag och mitt barn är ett. Nu och för alltid. Jag känner varje nålstick, varje elak kommentar, varje hjärtesorg. Rätten reser sig. Det bankar på dörren. En signal som betyder att domaren är på väg in. Och Daniel tittar instinktivt upp på mig. Jag försöker le, men läpparna vill inte lyda. Hans blick söker hoppfullt av åskådarbänkarna. Trots att han vet att Tony inte är här. Han orkar inte. Jag orkar inte heller. Men sitter här i alla fall. Detta är bara den senaste i raden av alla saker jag inte orkat, men gjort ändå. Som att gå upp 5 gånger per natt för att amma eller trösta honom. Ägna evighetslånga söndagsmorgnar åt att se honom spela rugby i iskallt regn. Skjutsa honom kors och tvärs över hela landet för hans pianokonserter och vaka över honom en hel natt första gången han drack sig berusad för att han inte skulle kvävas av sina egna spyor. Allt jag har gjort har varit för att skydda och hjälpa honom. Det är det vi gör, vi mödrar. Jag får aldrig glömma det. Att vad som än händer och vad jag än har gjort så var det aldrig för min egen skull. Det var alltid för Daniels. Domaren kommer insvepande och liknar en karikatyr med sina rödblommiga kinder och sin slitna peruk. Juryn iakttar honom förväntansfullt. De är nervösa, på gränsen till andäktiga. För de flesta av dem är det säkert första gången de befinner sig i en rättssal. Och definitivt den första de själva spelar en avgörande roll för hur det ska gå. Några av dem sneglar lite på Daniel, men ingen håller kvar blicken. Vad är det som får dem att titta bort? Motvilja? Rädsla? Hur mycket vet de redan om honom och det han anklagas för? Jag lutar mig fram och vilar armarna på räcket. Jag kommer att sitta här varje dag tills det är över. Jag kan inte tillåta mig att tro annat än att det kommer att gå bra. Han blir frikänd, vittnena avfärdas och offret erkänner att hon har ljugit. Vi tar en taxi hem och jag stoppar honom i säng så att han får sova och börja återhämta sig till kropp och själ. Alternativet är otänkbart. Jag ryser vid blotta tanken. För mig, som för de flesta människor, har fängelse alltid varit ett abstrakt begrepp. Det har väl hänt att jag har kört förbi en fängelsebyggnad.